Podplay.
Tisdag i radion. Folk, det är jävligt uppskattat. Alltså. Det är väldigt frispråkigt, väldigt... avantgarde. Ja, här har vi samlats. Så har vi fått igång bandspelaren Oliver Bergman. Och vi rullar igång här. Och då lämnar Bergman studion. Men kvar sitter vi. Några raggiga stackars satar ner i ett plåtskjul i gamla Frihamnen. De kallades för daglönare. De kom dit på morgonkvisten och så stod de där. Och så kom då redare, förmän och hamnbasar. Och så gav de dem jobb på dagen, därav namnet daglönare. Mm. Det här är en blick i svensk arbetarhistoria. Vi är nere i Stockholms Frihamn. Vi sänder live från det förgångna. Vi är Sveriges aktuellaste podd, men vi är... och heter Inaktuellt, Hans.
Just det. Det här är vad jag kallade för slödderromantik förra avsnittet.
Jo, men alltså då får du definiera slödder. Är det vanliga, hyggliga människor som försöker tjäna sin utkomst på diverse skitgöra du kallar för slödder? Då vill jag inte att du bokar mat via Foodora längre. För där åker runt stackars killar och tjejer och transer och levererar pizzor och skit till borgerligheten för 50-60 spänn i timmen kanske. Va? Jag vet att
borgerligheten?
Ja, det är ju så.
Det är ju borgarna som är pizza.
Ja, om du säger att arbetare är slöder och säger
nej, inte arbetare Jonas, du är slöder.
Är jag slöder? Ja. Ja, det får jag faktiskt skriva under på.
Ja,
och då kommer Bergman tillbaks här. Vad, är du inne och mixtrar med de här? Ska stänga av Wiklunds mix så får vi lite framgång i den här podden. Mm. Vi har ju tappat på topplisten, Hans, fast jag har blivit så förbannat obstinat och uppkäftiga mot myndigheterna.
Det var tråkigt att höra.
Ja, verkligen. Ja. I studion Jonas Nilsson, mest känd från Frihamnens daglöneriverksamhet. Mm. Hans Wiklunds snyggt klädd idag i din kampsportshoodie, Hans.
Ja,
hur går det med din kampsportsklubb och ditt gym som du driver?
Ja, jo, det är inte min klubb, men gymmet är delvis mitt.
Säg som i bastuklubben. Det är inte min klubb, men varsågod och smaka, pojkar.
Ja, det är ju som med bastuklubbar att det är väldigt svårt att få fram ägarstruktur och sånt där. Jag är en polare som drev bastuklubb faktiskt i Vasastan, jo, back in the day.
Och du kallar mig slödder?
Ja, han är en riktig arbetare helt enkelt.
Ja, tjena. Och arbeta på alla fyra, eller? Drev han en bastuklubb? De var ju illegala.
Ja, precis. Men det här var ju en svartklubb, förstår du?
Ja, ja, ja.
För att det med grejen är att...
Kallar du mig svart? Brun? Brun, svart? Kallar du mig brun? Brun? Kallar du mig brun?
Ja, gjorde nog det.
Ja. Ja, gjorde du faktiskt.
Jag tror att det fanns ändå ett uppdämt behov. Det fanns en efterfrågan på bastuklubbar. Även under de värsta hivhärjningarna i det här landet så var folk ändå sugna på att träffas och ha lite mysigt och gå på bastuklubb och så vidare. Och den här bastuklubben, det var alltså en biograf och sen så var det någon form av relaxrum och så var det bastu och så var det duschar och lite sådana här grejer. Och,
det heter väl inte relaxrum i en bastuklubb? Det heter väl inte relax utan laxativ?
Mm.
Och, laxer.
Ja, jag är inte säker på det. Men hur som helst. Så att han drev den här klubben och han blandade sig inte så mycket i själva innehållet och verksamheten. Utan han stod ju mer och snodde dem på pengar när de skulle gå in då. Mm. Och sen så var det så att han efter ett tag, då tänkte han så här, det var någon kväll. Det var hårt tryck, mycket folk hade kommit in. Alldeles fullt med gymnastikskor som stod uppställda i hallen. Och då skulle han gå in och liksom bara inspektera så att saker och ting gick korrekt till där inne på bastuklubben. Han går in i duschen, nej, helt tomt. Gå in i uppehållsrummet, helt tomt där också. Relaxrummet, inte en kotte. Bastun, helt folktomt.
Va?
Ja, visst förstår du. Så, fan, som att alla tagit vägen. Det är ju liksom 45 par skor här ute och helt tomt inne på bastuklubben. Så till slut så går han, smyger han sig in på bion och där jäklar, där inne i biografen, där är det full action. där är alla 45 par skorägare. Huller om buller, en gigantisk tantramän ormgrop. Och,
allas lika värde gäller i alla fall.
Så är det, absolut. Ja. Och sen var det som så här att då hade han ju en trädgårdsslang då, så han spolade av hela biografen efter varje kväll. Ja, ja. En polare, Micke. Kan kalla för Micke.
Exakt.
Han heter nämligen det.
Jag har en gammal polare och det är inte Petri, det är en annan gammal hantverkspolare, allmänt fifflig och lite stökig.
Du har så många polare, jag har bara en eller hade en innan jag nämnde hans namn här i podden.
Du hade två, du tappar just mig nu och kallar mig slödra inledningsvis.
Ja, ja, ja.
Det här är alltså podden Inaktuellt som drivs på ett kladdigt golv på en bastuklubb. Nej, men han byggde faktiskt väggar när han skulle avskilja klassiska porrbiografen Manhattan. Mm. När porrbiograferna dog ut i samband med internetporr...
Boomen,
de som visar boomen de såg på nätporr. Mm. När, då gjorde de ju om många lokaler till små enskilda bås med glory holes. Och jag vet ju då att... hans snickeri var där och fick en körning. Hantverkargatan 49, det är före detta biograf Manhattan. De skulle bygga upp skiktbås mellan ställen. Ja. Jag kommer ihåg när vi var i Hamburg en gång. Så bodde vi på ett sånt där otroligt sunkigt men lagligt hotell mitt i stan. Då var det också rummen, det var inga rum. Det var en stor samlingslokal. Jag undrar vad den hade använts till på det glada 40-talet.
Var det trädgårdsslangen där?
Trädgårdsslangen.
Min polare Micke, när han var tvungen att städa efter bastuklubbskvällarna.
Nej, men på det här hotellet, det var inte ens hotellrum. Det var bara avskilt som en sån här nödbostad från 1940-talet. Ja, och en stor sal som hade varit en ölhall som de hade avskilt med väggar och små sovbritsar. Där fick man sova då för kanske, vad var det, 5-6 euro per natt. Otroligt billigt. Och där dök vi upp. Mm. Vi som du kallar slödder i den här arbetarromanen kallad Inaktuellt.
Ja, precis. Ja. Jag har ju också ett sånt där besök. Alltså, när jag jobbade med Nils Petter Sundgren första gången i slutet på 80-talet när jag började med tv.
Han var ju förbannad rövare, Nils Petter. Det tystades ju ner i tv-huset.
Vadå rövare?
Ja, men alltså, han levde livet. Han gjorde saker som han kanske inte ska göra för att han vill inte sitta på något ålderdomshem som andra vanliga svenska tråkiga liberaler och säga, ja, man skulle ha suttit i en hage och ätit hästbajs. Det fick man aldrig prova på. Man ska ju prova på allting. Man ska ju leva livet, Hans. Plattan i matten. Snart är vi döda allihop, säger Agnes Wold.
Ja, det är sant. Och hur som helst så jobbade jag med honom då i slutet på 80-talet. Han var då programledare för Filmkrönikan. Saligt i åminnelse och även salig i åminnelse Nils Petter Sundgren som tyvärr har gått ur tiden nu. Men en rolig detalj när jag började där som praktikant, då sa han en dag så här, vad fan, vi går ner på Sita. Och det här var alltså långt före Sita hade förvandlats till någon form av kulturkommunistpalats med liksom hemodlade smörgåsar och liksom vegan kyckling och vad det kunde vara för någonting.
Går du in idag och beställer någon form av hamburgare på Sita, då kommer det fram veganaktivister och slår ihjäl dig, Hans. Just de är precis. Ju antikött nu. Gamla fina porrbion Sita, Birgalsgatan 37, jag råkar kunna adressen.
Ja,
Stockholm.
Ja.
Besök dig gärna i sommar när vi ska hemestra.
Det är inget konstigt att du kan den adressen utan till. Hur som helst.
Jag har ju kört taxi. Det är därför.
Ja, det är därför. På den här tiden så var det här då en av de få kvarvarande vanliga alltså vuxenfilmsbiograferna. Ja, vi går dit och tittar lite. Ja, och det här var ju långt före MeToo och så vidare. Man kunde ta en ung praktikant på porrbio utan att det var någon som höjde på öronen så att säga.
Men jag tänkte, han är ju ändå en offentlig person. Hade det inte varit en skandal om denna filmnestor hade dykt upp i samband med en ung, vacker, skir pojke som inte är helt olik Magnus Carlsson, gamla Barbados-sångaren. För du var lik Magnus Carlsson i Barbados som ung, Hans.
Nej, det var när jag blev gammal och tjock som jag såg ut som honom. När jag var ung, då såg jag ut som den här världens vackraste pojke. Du vet, pojken som var med i Louis Viscontis film Döden i Venedig, som man nu har gjort en dokumentär om. Björn Andresen heter han. Han är fortfarande en stilig karl, men han ser lite grann ut som en uteliggare med väldigt långt hår och långt
det
skägg.
Det finns många stiliga uteliggare faktiskt. Jag bodde själv utomhus under en 2 veckors period mellan 2 lägenheter, Nybohov och Råsunda vägen. Det här är tidigt 1990-tal. Vägra flytta hem till min burduse farsa som idag kateter töms av den glada hemtjänsten. Men då bodde jag faktiskt, jag kanske inte utomhus, men jag bodde på soffor och skit, Hans.
Ja, precis.
Så att du ska inte, alltså du kallar mig gärna slödder, men våra uteliggare...
Men var det där bet sig fast?
Ja, nej men alltså vi kallar för slödder i en familjepodd, det känns... Det är liksom inte
ja, men jag var tvungen att välja på dig och arbetarna. Jag var ju tvungen att ta dig, det förstår du väl säkert. Jag kan ju inte pissa på arbetarna,
Hans,
igen.
Ta det lugnt, jag har blivit kallad värre sak genom åren, bland annat av polisen i Hamburg efter tillslaget mot det där hotellet. Jag vill inte gå in på exakt från vilket västafrikanskt land hon var bördig, eller han visade sig. Där har du en, va?
Du, får jag bara säga en sak?
Ja.
Känner du igen det där?
Ja.
Det där biobesöket på Sita med Salin Nils Petter Sundgren, filmnestorn som också blev lite grann av en mentor för mig, det avlöpte helt oproblematiskt och det var ju ämbetets vägnar.
Var det?
Ja, såklart. Alltså, han var ju filmnestorn. Han kunde ju göra ett provbesök på en vuxenfilmsbiograf utan att någon höjde på... faktum är att de verkligen nickade igenkännande när Nils Petter och jag dök upp där.
Jag tror inte att det är ögonbrynen de höjer på när man går in på en porrbiograf med en tv-kändis och en ung, vacker man.
Nej, men som sagt, det var non-stop också. också, Jonas. Det var tidigare. Ja, filmerna rullade hela tiden.
Det var inte bara det som rullade. Det rullades ju hud också i mörkret. Mm. Får jag bara fråga dig, Hans?
Ja, du får göra.
Du säger Nils Petter Sundgren och du pratar om den här filmen Världens vackraste pojke. Den har ju gått upp på biograferna nu. Den är ju rykande aktuell. Och den går riktigt bra faktiskt. Det är ju en, trots allt vad vi skulle kunna säga, en inte Sara Wedlund anorektisk, men det är ju en så kallad smal film. Mm. Och det är roligt. Han är ju intervjuad nu, den här. Vad heter Världens vackraste pojke?
Björn Andresen, som numera är världens äldsta man.
Ja, du kallar honom för uteliggare.
Nej, men nej. Han har vissa signum av en uteliggare, men ja, han är ju inte det. Så
att han har ju liksom, jag har druckit lite för mycket, lite för ofta under sitt liv, och det syns på honom. Det är märkligt. Så fort man läser då DN Kultur, ja, jag läser DN Kultur, jag läser också Svenska Dagbladet Kultur.
Quisling! Svikare!
Jag kräks nästan, så jävla oberoende liberal känner jag mig alltså. Hur som helst, det är ju märkligt när de intervjuar honom, den här människan som faktiskt, han bortrövades ju i stort sett ner till Italien och fick vara med i en film och i stort sett gå runt och vara en vacker pojke. Och det där blev ju en konstnärlig film, och i stort sett hans liv förstördes ju av det där. Han kunde inte ta uppmärksamheten, framgången, den euforiska känslan av att människor runt omkring honom sa, åh gud vad vacker du är. Så han hamnade i ett svårt missbruk och också lidit av hemlöshet från och till. Ja. Och det är märkligt att DN Kultur ska intervjua honom nu. Mm-hmm. Så sitter han såklart på någon krog med ett ölglas i handen. Varför fotograferar man killar och tjejer och transpersoner som har ett missbruksproblem i en missbrukssituation? Det är förbannat med värre än hon Pascalidos otroliga klavertramp i veckan. Ja. Hon må vara från Grekland och helst spela bouzouki fullproppad med Osso, men hon har ju trampat klaveret något så förbannat. Alexandra Pascalido.
Ja. Jag hör vem du säger.
Denna godhetsängel insmord i olivolja som pratar om förorten fast de bor i en sexrumslägenhet på Bastugatan på Södermalm. Det är ju märkligt. Vad är det hon har gjort, Pascalido?
Grejen var att hon har ju då följt en familj, en afrikansk-svensk familj under ett antal månader, och det visade sig att en av barnen där, en 13-åring, har varit försvunnen ett halvår, spårlöst försvunnen.
Hon drog ifrån ett möte där hon skulle möta sina biologiska föräldrar som hon är livrädd för. Åtminstone farsan.
Ja, det är möjligt. Vi vet inte om det är farsan eller något äldre syskon hon är rädd för och så vidare. Men det handlar inte om det, utan Pascalidos idé, det var ju att skildra den här familjen som var utsatt för samhällets omsorger. Ett rasistiskt samhälle som då på olika sätt inte brydde sig om att den här flickan hade försvunnit. Det var ju själva, så att säga, vinkeln på reportaget som Alexandra Pascalido gjorde. Det var väl en intressant ambition och bra, så att säga. Men tyvärr så exploderar hela skiten rakt i ansiktet på, inte på henne kanske, men på Expressen.
Här ligger jag i en lerig skyttegrav i Flandern 1914. Och nu drar ner andra i den här leriga satans skyttegraven.
Vilka?
Pascalido och jag sitter redan här nere i skiten. Mm. Nu vill jag dra ner faktiskt tidningen och sanningsserumet och publicismens...
Ska du säga Expressen nu?
Ja, publicismens sista utpost. Alltså rättsstatens representant när det gäller media.
Tredje statsmakt.
Tredje statsmakt. Det är förbannat med första statsmakt. Ja, nej, förlåt mig. Första statsmakt.
Det är Twitter.
Nej, det är Cissi Wallin och hennes 100 000 följare. Hon ska operera ögonen, Cissi Wallin förresten.
På vem?
På sig själv.
Va?
Ja, hon har varit med om en svår ögonoperation alltså.
Jaha, vad tråkigt.
Bara hon inte får så där stirrigt intensiva ögon som Annie Lööf alltså, för att då överväga att rösta på något annat parti än Bondeförbundet. Aj, förlåt!
Aj,
Fredrik Federleys parti. Nej, förlåt! Aj! Centerpartiet. Ja. Jag älskar ju Centerpartiet.
Ja, rakt upp i Centerpartiet som du brukar säga när du är nere på gymmet.
Jag älskar ju Centerpartiet på Fredrik Federleys dräng på den där gården som blev så omtalad. Sik i mina öron. Expressen skickar ner Alexandra Pascalido.
Hon skickar ner sig själv helt enkelt.
Okej, men Expressen betalar. De ska göra ett reportage om en familj som har fått 8, jag upprepar, 8 barn omhändertagna
av sina totalt 16 barn.
Just det, av socialtjänsten i den här kommunen som vi väl kan förlåta.
Rasistkommunen.
Ja, exakt. Ja. Och jag vill poängtera, det är inte samma kommun som i veckan anställde en kommunpoet för 900 000 spänn om året. Det här är en annan kommun. Vi ska återkomma till...
Det var hårt vinklat. Alltså, man anställer en poet, men samtidigt han skulle hålla skrivarkurser för en illitterär kommun med 12 000 invånare, varav ingen är intresserad av vare sig skriva eller läsa poesi. Så anställer anställer man en poet på heltid för 800 lax inklusive sociala avgifter och så vidare.
I en kommun, Tranemo kommun, ja, som konstant har skrikit om, har man läst i tidningen, att vi har inga pengar i barnomsorgen och i hemtjänsten får de använda vuxenblöjor som munskydd så att inte våra gamla som ligger ihjäl sig i hemtjänstens sängar ska få covid.
Ja. Och sen använder de som blöja igen efter det.
Du, de behöver ingen skrivarkurs i Tranemo kommun som anställer en poet på heltid. De behöver en skrivarkurs så att de kommer åt att tvätta de gamla mellan benen. Ja. Alltså allvar, hur kan man satsa 900 000 spänn i kulturnämnden i Tranemo kommun på en heltidsanställd kommunpoet? Må hända med någon skrivarkurs och annat när det är brist både i förskola, i vård och i omsorg, Hans. Tur att det är valår nästa år. Jag vet var jag lägger min röst, hörru.
Ja, vadå?
Nils Petter Sundgren.
Just det.
Det är min hjälte.
Och grejen är att de har också den högsta kommunalskatten i hela Sverige. Så att de brist på pengar har ju inte varit uppenbarligen, utan det är kanske det som kommunistpartiet brukar kalla för fördelningen som är lite sned. Alltså man lägger lite för stor andel på lokala poeter och för lite på de gamla. Men visst. Får jag återvända till Alexander Pascalidos scope?
Just det, Expressen skickar ut Alexander Pascalidos.
Han skickar ner sig själv och sålde till Expressen, absolut.
Till en familj som har någon slags rekord i omhändertaganden från socialtjänsten med sina stackars barn. Här börjar vår historia. Här börjar ju Alexander Pascalidou gå ut på riktigt tunn is på Adriatiska havet strax utanför Thessalonikis kust. Mm. Vad är det hon har gjort?
Ja, alltså hon har skildrat att på något vis har hon ju fått ett tips om att den här flickan som var spårlöst försvunnen i ett halvår, 13-åringen, att hon ska återvända hem till sina biologiska föräldrar efter att ha varit försvunnen. Och svenska myndigheter, polis, har inte lagt två strån i kors för att hitta flickan. Och det tycker ju Pascalidou är beklagligt, och det kan jag hålla med om på ett sätt. Så hon ska då skildra den här lyckliga återföreningen när man då liksom, trots rasistiska kommunen, lyckas återförena sin familj, så hon är där på besök. Och så kommer flickan, hon inte är i bra skick helt uppenbart, men Pascalidou väljer ändå att filma den här skiten. Och det slutar med att så småningom att man ringer polisen för att polisen ska kunna hämta 13-åringen, återbörda henne till sociala myndigheter där hon då var både innan och efter.
Äras den som äras bör, för att att citera den gamla tväralkoholisten och nationalisten Werner von Heidenstam. Ja. Alltså Pascalidou och Expressens filmteam kommer ju fortare hem till familjen som har skyddad adress, fortare hem till familjen än både socialtjänsten och polisen. Ja. Det är förbanne med starkt jobbat även i ett land där det är svårt att få tag på snuten när man blir nerpissad och förnedringsrånad på väg hem från sundkaket Dovas, eller hur? Hon är där före polisen. Jo, det är sensationellt för fan.
Ja, lite, men hon hade ju fått tips då utav flickans systrar. Men hur som helst, och jag tycker också att du ska inte hålla på att skälla för mycket på Alexander Pascalidou.
Jag gillar inte.
Jo, det gör du visst. Jag hör du skäller. Jag gillar henne stenhård. Hon har varvat totala haverier med väldigt bra grejer, måste jag säga. Hon skrev till exempel en bok om mödrar i utsatta områden och deras söner, som jag tycker var helt briljant skriven. Alltså mycket bra sorts journalistik. Samtidigt har hon gjort det. Hon har ju plankat grejer och betett sig konstigt. Men hon vågar. Hon är liksom, hon har en låga som väldigt få, tycker jag, journalister saknar. Hon är dessutom väldigt duktig på radion. Hon är programledare för ett konkurrerande program till oss som är ganska likt vårt program, Ring P1, fast just där är det bara två dårar som pratar istället för 100 dårar.
Det är Ring P1 där de sitter konsekvent och sorterar bort de politiska åsikter som inte överensstämmer med henne. Jag känner en person som har jobbat i Slussen på Sveriges Radio. Vet du vad? Gillar du inte kikärtspuré och säger ja, du vet vad, så kommer du inte med i Ring P1. Det kan väl vara övning. Skillnaden
men Jonas, du har ringt Ring P1 en gång i veckan i 15 år och aldrig kommit fram. Det kan ju ha med dig att göra, det kanske inte är dina åsikter.
Nej, men är det inte allas åsikter som ska det inte vara mångfald på Sveriges Radio? Måste jag spela in Yasin Byn-plattor och skjuta folk i förorten för att vara med på Sveriges Radio? Jag betalar trots allt en...
Nej, vi underlättar
ju. Jag är ju faktiskt inte. Du säger att skillnaden mellan oss och Alexandra Pascalidou är att hon har varvat enorma, stora journalistiska...
Ja, precis det jag säger.
...erövringar tillsammans med totala haverier.
Ja, medan vi befinner oss nere på haveriet nästan hela tiden.
Vi har ju både ägnat oss åt totala haverier och helt osannolikt totala haverier faktiskt.
Och en del mediokra grejer har vi lyckats med också.
Ja, men det är rätt kul med Pascalidou, hon som stod och pratade om orten orten och förorten, utanförskapsområden. Mm. Och det är synd om människorna som bor här, men de har en livsglädje som inte finns på andra håll i Sverige. Hon är från Rinkeby. Jag kan köpa en tomat här. Den smakar som tomaterna nere i Kurdistan. Det har aldrig varit, så Pascalido. Mm. Ping, klipp till. Hon får ett välbetalt jobb på SVT. Hon går in höger, vänster, från vänster och flyttar direkt in till en stor bostadsrättsvåning på Södermalm. Där går det ju jättebra, liksom Niklas Strömstedt, att tycka till om hur folk ska ha det ute i förorten. Och ut i Jordbro där kärringarna inte låta sina ungar leka utomhus på kvällen för att de har skjutit där 3 gånger den här veckan. Ja. Där kan du väl göra reportage istället för att besöka traumatiserade barnfamiljer som inte ens socialen vill gå ut med deras namn. Där hänger hon ut dem med namn och bild i Expressen.
Ja, det var lite misslyckat.
Expressens chefredaktör Claes Granström får göra avbön.
Jävlar vad han tog den i tvåan, hörru.
Jag läste inte den här artikeln. Jag läste inte ens artikelserien. Jag har för vana att stå över det.
Jag tittar på filmen som vanligt. Orkar inte läsa.
Exakt. Nej, men när Claes Granström säger vi ber om ursäkt.
Expressens chefredaktör.
Exakt. Han som har något mindre karisma än Thomas Mattsson som fick, han försvann ju rätt ner i frysboxen. Ja. Han ville göra en journalistisk tidning. Ja. Då sa bondeägarna, håll käften på dig Mattsson. Vi ska tjäna pengar här. Stick härifrån. Ja. Och numera är ju faktiskt Thomas Mattsson, som jag gillar, publicistklubbens ordförande.
Ja, han brukar se han här han är ju i närheten av vårt poddhus här ibland. Ja, exakt. Brukar se han svansa runt där nere. Det ser lite moloken ut.
Lite moloken? Ja. Vad vill du göra med Systembolagets öppettider? Vad vet jag faktiskt?
Hur som helst, polisen kommer att hämta den här 13-åriga flickan som Pascalido hade hoppats att det skulle bli ett varmt återförenade. Det visar sig att de är ju fosterhemsplacerade, varenda jävla unge i den där familjen. PGA, våld i familjen, och inte så mycket svensk rasism utan bara inhemskt våld, så att säga.
Våld i nära relation, det som det finns Instagram-konton om, och det som vi ska kampanja om, och det som ska vi ska ju ha galer på TV4 om skiten. Vi ska ju tatuera in det på våra underarmar. Våld i nära relationer.
Du har ju tatuerat in, vad heter de? Millwall på armen. Det är väl långt ifrån en inkluderande. Vad är det, en busfotbollslag, va?
Nej. Det här är ett område i London som jag hyllar.
Ja, det är det.
Ganska kul, jag stod i skilsmässodiket på Rish en gång och så kom fram en ganska så stökig brud. Hon såg ut som en blandning mellan Marianne Mörk och Prussiluskan.
Nej, sluta!
Ja, hon raggade på mig.
Ja, det är klart.
Hon hängde ut sin långa girafftunga och ville ha med mig hem till någon hyreskvart i Jordbro. Det låg väl 7 ungar och ville ha tutte också. Men jag skulle ha tutte, tänkte jag.
Mm.
Hur som helst.
Fan, vad äckligt.
Ja, men vadå?
Men alltså bilderna här.
Ja,
fortsätt.
Jag har inte ens berättat om att välfärdskossan och dess långa tuttar. Jag brukar ju prata om välfärdskossan.
Ja, ibland.
Det är så många som suger och ska ha mjölk i de där, speciellt i Tranemo, den här 900 000 i välfärdskossans veganska komjölk ska rätt ut och försörja en heltidsanställd poet på årsbasis.
Han ska alltså skalda en dikt i månaden där Tranemo nämns. Alltså, vad fan, det är inte Tranströmmen vi pratar här direkt.
Det är Tranemo kommun.
Ja.
Åter till den här kvällen på Rish, då hänger hon ju tunga den här madammen och ska med mig hem. Jag hade betalt för några blaska utspädda drinkar och skit. Jag kan tänka mig
du började köpa drinkar sen.
hade med mig i bakfickan, vet du. Mm. Pruttjummet, som farsan alltid sa. Han var ute och röjde rent på nattklubbar. Det är många här som har känner preskriberat. Vi pratar stadshotellet i Karlstad, Kristinehamn, Värmland. Pappa var ju resande försäljare i Värmland.
Nej, resande bara.
det sägs att jag är inte morsans son. Jag är ju en reklamation från Filipstad.
En bortbyting.
En myling. Nej, men åter till skilsmässodiket på Rish. Då ser hon ju min fotbollstatuering på underarmen där det står Millwall, och så säger hon: "Jag får fråga en sak, Jonas."
Vänta nu. Får jag bara säga en sak?
Får jag fråga en sak, Jonas? Du måste ju förbanna mig citera mig rätt. Annars ser du ju Alexandra Pascalido på Expressen-reportage.
Ja, jag är rätt mycket gemensamt med henne, ska du veta.
Citaten måste sitta rätt. Vad har du för tatuering på underarmen, Jonas? Ja, det här förstår jag. Mm. Vad fan, jag fattar ingenting. Vad är det du inte förstår? Vad fan är Milli Vanilli på andra? Men du gillar dem, eller? Då tänkte jag, herregud, det här blir kortvarigt. Jag tog en springnota.
Ja, det gjorde det. Men hon tittade åt fel håll också. Det var ju spegelvänt för henne.
Hon tittade rätt i brunögat. Är jag brun? Är jag blå? Är jag brun? Är jag brunblå? Är jag mörkgrön? Är jag röd? Är jag podd?
Kallar du mig blå? Det hade varit roligare.
Bråk i smurflandet. Kallar du mig blå? Blå? Vem är blå här? Mm. Åter till Hans, den här dysfunktionella familjen.
Ja, dysfunktionella. Nu är vi ju väldigt fördomsfulla. Men okej, det är inget gott tecken att ha 8 barn fosterhemsplacerade i en familj om 8 barn.
Jag säger som Dan Eliasson. Då undrar man ju, vad har den här stackars pappan varit med om innan han börjar ge sig på och banka på ungarna?
Han grät ju av lyckan när flickan kom hem. Det kunde Pascalido nedteckna i sin tidning. Däremot så dök ju polisen upp. Då fick ju Pascalido och fotografen smyga därifrån. För att då gick det ju vilt till. Det drogs ju kniv, vad jag förstår, mot polisen. Och det var ganska tumultartat innan man kunde återigen fosterhemsplacera flickan.
Vi vill poängtera...
Jävla tråkig historia.
Ja, det är en fruktansvärt...
Fanns att jag skrattar för. Nej, jävla odjur man är.
Men vänta nu.
Ja, jag väntar lite.
Den här podden börjar med att du kallade gamla daglönare i Sveriges hamnar för slödder.
Ja, gjorde jag det?
Ja.
Var det inte dig jag kallade slödder? Men du var ju så förnärmad så jag var ju tvungen att ta tillbaka det och kalla arbetarna för slödder igen för du skulle bli glad.
Jag säger som komikern Måns Möller. Ja, det som jag sa under MeToo kanske inte var riktigt på riktigt. Det var ju bara på skoj. Kan man få komma in i stugvärmen och sitta i parlamentet med 40 000 i månaden, tack. Tack så mycket. Ja, hur som helst.
Liten tomte titt. Fram.
På tal om tomtar, Hans, berätta när du var på Jonas Åkerlunds 50-årsskiva och Pagrotsky dyker upp. Det är ju maskerad. Jonas Åkerlund fyller år.
Nej. Johan Renck, hans kompis, Stackarbo.
Johan Renck, Stackarbo, fyller år i sin New York-lägenhet och gräddan av svensk så att säga, artistelit där.
Ja, det var många kända artister, det var det verkligen. Bland och det är ju annat... många kompisar till honom som han har jobbat med.
Ja, och på den tiden så var det svenska musikundret något riktigt, riktigt stort och...
På den tiden, nu får det låta som att Johan Renck fyllde 50 för 30 år sedan. Det gjorde han ju inte.
Känns det inaktuellt med Johan Rencks 50-årsskiva?
Ja, jag tror vi stryker den.
Exakt. Jag vill bara säga att Leif Pagrotsky
var där. Han var ju där.
Han satt ju som minister.
Jävla bra kille.
Ja, han satt ju som minister i Göran Perssons gamla regering, den gode Leif Pagrotsky. Mm. Det var maskerad på Stackarbo, alltså Johan Rencks 50-årsskiva. Ah, ja. Det är märkligt. Du har ju berättat att vad dök Pagrotsky upp som när han skulle klä ut sig?
Tomtenisse.
Det är klokt.
Han hade en färdig kostym redan. Med små, små, små tomteskor och en liten, liten tomtemössa och små, en liten, liten tomtekavaj och sådana här vadmalsbyxor i perfekt storlek och så vidare. Det såg verkligen ut som att han hade suttit upp den enkom för det här. Men han har ju tydligen varit tomte tidigare, vad jag förstod.
Pagrotsky.
Under den socialdemokratiska regeringen.
Just det. Leif Pagrotsky som i veckan, tror jag, firade 10 år som... årets hedersryss.
Mm.
Du som jobbar inom Säpo, sluta spela innebandy och jaga buset istället. Mm. Det här är någonting som nästan Säpo skulle granska. Varje år så utser ryska ambassaden, de har någon slags sällskap där som heter Sällskapet Ryska huset.
Mm.
De utser varje år årets hedersryss. Och jag tror att någon gång 2011, 2012, något sånt där, så utsåg man Leif Pagrotsky som årets hedersryss. Och varför? Jo, för de insatser han gjort för rysk kultur i allmänhet och för det ryska samhället i synnerhet. Bara den textraden, Hans, är ju ett föremål för en avlyssning av Stasi, förlåt mig, Säpo. Mm. Sluta avlyssna Agnes Wold och hennes snurriga inlägg om att coronavaccinera snorungar i småskolan. Ja. Utan ta det här så att gå på de stora kanonerna.
Men vad han inte fick, Pagrotsky, det var ju Leninpriset. Men det är ju tydligen inte ryssarna som delar ut, utan det är ju Sverige man delar ut Leninpriset. Va?
Det är ju en del av bok- och biblioteksmässan i Göteborg där Leif Pagrotsky alltid är nere också. Min gamla trätobroder Ernst Brunner som är en av mina absolut favoritförfattare.
Är det en trätobror till dig?
Nej, men en sån här som...
Men vänta nu, är det någon du pratar med? Ungefär som du pratar med mig.
Jag har mött Ernst Brunner några gånger. Vi har pratat boxning.
Han är väl mellanviktare då?
Ja, inte nu längre.
Nej,
fast glöm inte att de knubbigaste boxarna är oftast de man kommer ihåg. Tänk på han, Ruiz. Tänk på Tyson Fury vi nämnde förra gången.
Lille Neklund.
Ja, man kan se ut som en bastuklubbsbesökare i övre medelåldern ändå var framgångsrik i boxning. Ernst Brunner är ju gammal boxare. Och
ja, är han det verkligen? Jag tror att han är med så att han gick på boxersize, va?
Var det så?
Ja, och sen så sammanföljde med liksom hans författarparadigmet att man skulle arbeta sport och sånt där. Det är sånt som du vurmar för. Du gillar ju boxning, PGA, arbetar...
Säg vad du tänker. Slöddesport.
Just det.
Mm-mm. The noble art of self-defense.
Ja.
Nej, men Ernst Brunner och jag träffades ju
också. Boxersize Ernst. Ja.
Boxersize Ernst. De skrev en fantastisk roman som heter Brunnsgatan som är den bästa Stockholms skinder i skildringen.
Ja, söderskildring.
Det är den bästa Stockholms- och söderskildringen sen din polare Micke byggde och drev en bastuklubb när det till och med var illegalt under de svåra HIV-åren.
Mm. Jävlar vad de tjänar pengar.
jag är rädd för det. Jag har fullt upp mellan skinkorna.
Jajamän.
Nej, men då sa Järnsbrunn, jag sprang på honom också, när Cockney Rejects, ett gammalt ojband, spelade i källaren på Hannas tillsammans med min polare Sulo Karlsson.
Hannas är restaurang på Söder.
Ja, exakt.
Avsomnad sedan 100 år tillbaka.
Då står Ernst Brunner där och lyssnar på ett stenhårt gammalt ojband från östra London, ett West Ham United-band, och tycker att det är bra. Liksom. Mm, mm, mm. Och då gick jag fram till Ernst Brunner, pratade om hans författarskap. Han har bland annat skrivit en bok om Karl den 12 i jag-form på 1700-talsprosa. Ja, så säger jag, tjena, Jonas heter jag. Jag är en jävla nobody. Jag är lite halvblaskig, men jag har alltid beundrat ditt författarskap, Ernst Brunner.
Ja, så.
Så tittade han på mig som om jag vore en påse ankskit i Nordsjön. Och så sa han, jaha, ja, trevligt. Och jag bland annat läste den här Karl den 12 som du skrev på i jag-form på 1700-talsprosa. Jag läste den 2 gånger. Då tittade han på mig en lång stund och sa, åh, fy fan!
Ja, du kan inte ha något liv.
Det avslöjades. Jag har varken hiv på någon bastuklubb eller liv. Men Ernst Brunner håller jag högt i alla fall.
Ja.
Varför börjar vi snacka om Ernst Brunner?
Ja, det vet jag inte, men det började med Leif Pagrotsky, vilket vi inte hade någonting att säga om. Jag blandade ihop Pagrotsky med, vad hette hon, den grekiska journalisten?
Pascalido.
Ja, var ju helt, två helt olika personer. Hur som helst, för att sätta en slutpunkt på Pascalido-gate. Hon som sagt varvar riktiga kanoninsatser med lite mer, ska vi säga, journalistiska haverier. Men hon vågar. Hon törs göra grejer, och det tycker jag man ska ta av sig hatten för. Det kan man inte säga att du och jag har lyckats med under våra journalistiska karriär. Är du journalist förresten?
Jag är utbildad journalist, ja.
Va? Var då?
Jag behöver inte visa några papper, men jag har en tatuering på underarmen som...
Det sitter ju ett diplom på väggen där. Nej, det är ju bollmästerskapen du vann 1986. Det
ja,
var...
men du ser ju undertexten
Prins
också där.
Prins Bertil på.
Ja, boll, inte bara boll utan bullshit också. Det är man ju en gammal mästare i. Nej, men du snackar om att man inte behöver kanske lyckas i allt man gör. Nej, men då kan vi ju ta det här, till exempel en person som Alexander Bard. Säga, du måste ju hålla med mig om alltså, även när han är riktigt infantil och slår med bägge sina små Army of Lovers-armar rätt ut. Han ser ut som någon slags, om Piff och Puff fick en lillebrorsa skulle se ut som Alexander Bard i mockahorts. Han slår ju åt alla håll, men säga vad du vill. Han har sagt många sanningar om konsensushelvetet Sverige.
Oh ja.
Men så har han sagt en hel del sanningar också om andra saker, som till exempel migration och socialdemokratisk integration.
Det där är farliga saker.
Ja, men exakt. Och nu är det inte med någonstans.
Nej.
Men Pascalido, hon får göra då riktiga klavertramp och ändå vara välkommen in i den glada stugvärmen.
Så alltså, du tycker det är orättvist helt enkelt?
Jag tycker att det är riktigt orättvist, och det ska vi belysa i våran podd, den orättvisa podden, Hans. Mm. Varför har Lindskap 3 gånger så mycket betalt som vi har till exempel? Och hans henchman Oliver Bergman.
Han är släkt med Ingmar Bergman, det är därför.
Han körde för fan tågen mellan Tyskland och Polen under kriget, Bergman. Ja. Är det för att han är släkt med Ingmar eller?
Ja, apropå haverier, så tänkte jag på det här tragiska massmordet i Kongsberg utanför Oslo, där en man med jaktpilbåge mördade 5 personer. Det var ju så att polisen, den norska polisen, de försökte ju gripa den här gärningspersonen, men de tordes inte riktigt, för han stod ju där och siktade med pilbåge på dem, så att de la ju ner vapnen och sprang för blotta livet.
Det är en ny variant på de här massmordsterroristerna. Han tänkte miljövänligt, han plockade fram en gammal pilbåge, den förbannade renässansmänniskan. Han är ju en slags 1400-talets svar på Breivik. Vem använder ens pilbåge förutom han?
Alltså, media var ju ganska snabba med att hänga ut en misstänkte och mördarens etnicitet. Man sa att han var dansk helt enkelt. Sen visade han boende i Norge. Och sen
jag blev ju bannad på Instagram för jag la upp. Vad är han egentligen? Är han jihadist? Är han en ensam galning? Är han en sinnessjuk person? Eller är han bara en dansk jävel? Skrev jag på Instagram och får efter... ja, någon halvtimme. Bang! Ditt content motsvarar inte de värdegrunder som vi har inom Instagram.
Nej, jag kan hålla med. Jag förstår att danskarna blir förbannade när du skriver sådär.
Stäng av ayatollahen i Teherans Instagramkonto. Det är ju ännu värre än mitt, på tal om antisemitiska motståndsveckan i Malmö.
Nu visar det sig att han var konvertit då, den här dansken. Det vill säga att han skulle utvecklas till islamist på något sätt. På lokala moskén så trodde man att han var någon snurrdåre, och han hade ingen muslim alls i sig på något sätt.
Det var ju någon imam som uttalade sig. Vi trodde han var infiltratör. för ja. Han var så helt osannolikt, ja. Även i våra kretsar.
Ja, precis. Så att möjligtvis då, och det är ju som med mentalsjuka, de tar ju gärna till sig någon ideologi eller något, om de orkar och hinner, så att säga. Som, och i det här fallet så vart han då islamist plötsligt. Men det hade varit mer...
Det
hade varit
han,
mer
han blev...
Nej, precis. Det är dit jag vill komma. Ja. Det verkar det mer som att han hade konverterat till amerikansk urinvånare, därav då pilbågen och jaktkniven och det där. Kanske som en protest mot Frölunda Indiens eller någonting. Och då kanske gärningsmannen hade räknat med stöd från samerna eller Black Lives Matter eller någonting, men de har ju varit väldigt kallsinniga inför hans konverterande till den biten. Så att jag tror man får fastslå att Khan bara var tokig, men det som är anmärkningsvärt är ju den här väldigt taffliga insatsen av norska polisen, att de viker ner sig, går därifrån, och då kan han i lugn och ro mörda fem personer medan de hämtar förstärkningsvapen. De har ju sina förstärkningsvapen inlåsta någonstans på polisstationen, de måste gå och hämta dem.
Hade de gått genuskurs på Södertörn och bland svenska polischefer könsneutralt inkvoterade i en allmän oordning hos oss, därför att norska polisinsatser mot den här pilbågsdåren, det är det värsta någonsin. Det är, ja. Det är värre än utredningen runt Palmemordet, och då pratar vi havererade utredningar.
Ja, det påminner ju lite grann om ingripen, polisens ingripande vid Utöja också, och där seglar ju insatsstyrkan till fel jävla ö. Hur kan man segla till fel ö när man ska åka ut till Utöja? Finns ju bara en ö i den där sjön. De lyckas hitta en annan ö som de åker iväg till och ställer sig och lurpassar vid. Nej, och då kunde ju Breivik i lugn och ro liksom fortsätta att fimpa oskyldiga ungdomar. Och lite grann var det var ju samma med det här.
Kunde de inte ens få låna pepparspray av den svenska fotbollspolisen nu, som har villkorstrappat upp handlingarna mot helt oskyldiga barnfamiljer som maskerade anfaller Hammarby-fans på Zinkens krog strax efter Hammarby-AIK. Ja, Bayern vann med 1-0. Passa på att fira, för det händer aldrig igen.
Inte.
Nej. Mm. Men du, polisinsatsen, får jag bara säga, killen är ju en... Att han har åkt igenom de här finmaskiga näten som ändå vårt trygga, goda samhälle och våra...
Vårt, det är ju Norge vi pratar om nu.
Ja, fast Norge och Sverige. I podden Inaktuellt är vi fortfarande en union, även om just den upplöstes 1905 alltså. Ja. Ja. Nej, men grejen är, han hade ju besökt sin mors och farsa. Eller åtminstone...
Nära släktingar står i tidningen. Det står ingenting om mor och far. Vi får vara lite försiktiga med vad vi säger här, Jonas.
Ja, fast nu gör jag en Pascalid och nu antar jag en vetskap också. Publicerar jag den här. Aha. Hans biologiska morsa lever med en ny man. Mm. Där hade han gjort sig så förbannat jävla omöjlig. Ja. Det var inte som våran kille som satt och käkade äppelkaka, han polacken och dynamitar som sprängde halva Göteborg för några veckor sedan. Nej. Den här killen är ännu mer avancerad. Han besöker sin gamla morsa, hon ber honom gå, och vad han lämnar kvar på deras vardagsrumssoffa, det är en skjutklar startpistol. Mm. Alltså det är ett olaga hot. Alltså det är ju värre än när Linskov bytte kodlås på den här jävla poddstudion som inte kom in en vecka. Ja. Det är ju en tydligare signal om att det här kan gå riktigt åt helsike. Mm. Och då hade han redan besöksförbud. Ja. Vad är det för mening med besöksförbud om inte ens norska snuten bemödas åka hem till de här stackars människorna? En stackars gammal kvinna, någon slags, ja vad kan hon vara? 70-80 år, och hennes nye man. De får ju panisk skräck. Ja. De är som du när det är prishöjning på Systembolaget. De blev ju livrädda, Hans, när han dyker upp med en startpistol i
näven. Ja, men det kommer inte som en blixt från klar himmel. Han måste ha varit tokig bra jävla länge ändå. Och dessutom, jag tycker att vi måste ju se upp med de här incelmännen. Jag har ju varnat för dem i podden tidigare, eller hur? Men det är ju de som ligger bakom allt otyg överhuvudtaget. Vilken ideologi de nu än tillskriver sig själva att de har, så är det ju sekundärt. De har ju suttit hemma och blivit tokiga helt enkelt.
Ska vi säga att samlingsnamnet, när det viktigaste är inte att få stopp på terrorismen, utan det viktigaste är att veta ungefär vilken gruppering tillhör den här terroristen. Är han en vit man, då är han ju sinnessjuk, men är han islamist, då är det ju en del av en religiös rörelse, så att säga. Ska vi kalla dem för incelamister eller något sånt där? För då ringar vi in hela skiten här, som John Wayne gjorde med bufflarna i Rio Bravo. Let's get started! We're burning daylight here, boys! Ja. Klassisk John Wayne-film. Ja, det är ju fin. Nils Petter satt och tittade på Rio Bravo på Sita på den tiden.
Han älskade ju John Ford, ja. Nils Petter. Alltså, alla hans filmer, regissören som gjorde ganska många westernfilmer, en hel del med John Wayne förut.
John Ford, det här är en riktigt historisk referens. John Ford som gjorde den mest klassiska av westernfilmer, Diligensen.
Ja.
Diligensen som är
Stagecoach,
ja. Exakt, och det är ju en symbolisk bild över det amerikanska samhället. För i diligensen som jagas av urinvånare och Frölunda hockeyspelare, alltså det som vi förr i världen kallade för Amerikas samer.
Ja, ja, det kan man säga.
Något sånt. Ja, okay, ja. Jokkmokks-Jokke, apachernas hövding.
Jokkmokks-Jokke var ju inte en same, den jäveln.
Va?
Han var ju inte det.
Vad säger du?
Han var ju en vanlig norrlänning bara.
Skojar du?
Nej.
Skojar du? Fick han ett EU-bidrag då som same får?
Jag vet inte, men han approprierade ju en sån här samekostym. Det var på den tiden man fick göra det i och för sig.
Ja, det fanns ju inte ens EU när Jokkmokks-Jokke var igång och satte på tanter på Jokkmokks marknad.
Gullegullan, koko, samen, jök! Det var inga mästerverk han gjorde.
Nej, det var ju inte Yasin Byn-klass på melodierna, men i alla fall, han var ju folkkär Jokke och det blev ju mycket ligga ute i studierna. Det kan
ja, men det
säga.
Där vet vi inget om,
nej,
Jonas.
Nej, men hör du förresten, Kristi Brud, du kommer ju i filmen om ungarna på... Kristi Brud uppe i Knutby, vet du vem ska heta?
Nej.
Barnen från Fossmofjället.
Just det.
Helge Fossmo spelar bergskreva i den.
Vänta nu, han sitter ju inne.
Gör han?
Mm, han fick livstid. Det
innebär att vi har någon som sitter på kåken i det här landet. Vet du om Hans förresten? Nu ska ju våra... Får jag bara säga om Jokkmokks-Jokke att... jag har ingenting att säga om
Nej, det var det där. Du antar ju saker om hans privatliv som vi inte känner till. Men han är populär bland de lite äldre kvinnorna, vad jag förstår. Han var ju också ganska gammal själv.
Jag var jävligt orättvis mot Jokkmokks-Jokke. Jag sa att han lyfte EU-bidrag. Men för det första, han var ju inte ens sam. Och för det andra, det hette inte EU på den tiden. Det hette ju EG, Europeiska gemenskapen.
EG-bidrag?
Det var själva den lilla vårknoppen till det som sen skulle bli superstaten EU som kväver alla lokala initiativ. Man får inte ens ha en folkorv i en kroppsöppning om man ska spela in nyinspelningen av Fäbodjäntan.
Ja, säg inte det. Polackerna gör ju lite som de vill. De har ju till och med ställt ut Lars Vilks.
Just det. Om vi undrar var rondellhunden originalteckningen finns när Moderna Museet var för feg för att ta emot den i sin... nollvision när det gäller yttrandefrihet och fri konst. Den finns på Warszawas moderna museum och den ska också ställas ut på Warszawas moderna museum i en utställning som handlar om just, sug på den här, yttrandefrihet.
Mm, det är ju någonting som vi ligger oss varmt om hjärtat här i podden.
Ja, verkligen. Det går ju att sitta och snacka om det. Ja. Men när det kommer till vägs ände, för att citera Jan Fridegård, en av Sveriges främsta arbetarförfattare, då blir alla jävligt fega.
Så är det ju verkligen. Och vad är förresten en rondellhund, Jonas? Kan du förklara det?
Det är en... Nej, det var inte rondellhunden som sådan.
Utan... Nej, men vad är en rondellhund?
En rondellhund, det var väl på... Nu kommer... På tal om...
Nej, försök inte snirkla ur den. Jag har ju svaret på frågan, så du kan orma runt dig så mycket du vill.
Jag ska förklara här för den breda populasen, det vill säga lyssnarstocken här nere i Frihamnen. Daglönare eller slödder som du kallar oss ibland, Hans.
Ja.
Nej, vänta, förlåt mig. Det är ingen rondellhund som kom in i studion. Det är en knähund. Bergman, du är Lindskovs knähund. Va? Sluta köra tåg i Ukraina på 40-talet, din förbaskade krigsförbrytare.
Ja, här är en frålig.
En rondellhund, det börjar ju med...
En ganska enkel fråga.
Det är ju så att det finns många rondeller i mindre kommuner i Sverige.
Just det.
Började med att äldre damer, de stickade och gjorde små figurer, små statyetter. De satte ut i rondeller och sen skickade de in där till tv. Det var med i Landet runt bland annat.
Ja.
Och det var vanliga hundar som prydde våra ganska tråkiga rondeller ute i mellanmjölkskommunerna.
Just det,
sådana här kommuner som till exempel Tranemo som heltidsanställer en poetjävel för nästan 1 miljon kronor. När samtidigt de gamla och de hemlösa inte har mat för dagen.
Och de hade inte råd att betala för rondellhundar i Tranemo för rondellen. Men jag håller med om att det är ett ganska, ska vi säga, marginellt kulturellt uttryck. En jävla rondellhund som inte, det var inte de gamla, det var ju någon form av studentspexhistoria, Jonas. Som man sen då väljer att göra till ett konstverk där man då avbildar profeten. Men en rondellhund har ju väldigt marginell betydelse. Ingen minns exakt vad det var för någonting och ingen bryr sig, för det var ingenting.
Mm, okej, nu låter du som mediaansvarig på Moderna Museet. Alltså konstverket har...
Det är dit jag vill komma. Ja. Det konstnärliga värdet är ju faktiskt mindre än noll.
Fast det konstnärliga värdet, Hans, om vi ska tala klarspråk här inne på Bastuklubben när olivoljan precis har tagit slut.
Fram med trädgårdsslangen nu!
Paolo Roberto var inne och hämtade 6-7 liter olivolja. Han skulle inte göra pasta al dente. Nej, det var något annat. Nej, men själva konstnärsprojektet, det handlar inte om den här blyertsteckningen av en rondellhund med profetens ansikte. Det handlar om hela förfarandet från det att han gör det till att det förbjuds, till att han jagas, till att det är mordförsök mot honom. Och när konstverket nu förflyttas till Warszawas moderna museum, där den 28 oktober utställningen börjar om yttrandefrihet och konstnärlig frihet, i ett land som Polen, konstant nerpissad i den svenska EU-debatten, det landet, då pågår. Och Lars Vilks är död, det har väl ingen missat. Han är mer död än Ernst Brunners författarskap.
Ja.
Då pågår konstverket fortfarande. Mm. Det här är ju Dan Wolgers 2.0. Konstverket är det som händer runt själva konstverket. Ja. Det är för fan inte blyertsteckningen, Wiklund. Nu får du komma in i matchen här.
Ja, blyertsteckningen är en sak, men jag menar bara att själva rondellhunden har ett väldigt begränsat liksom, kulturellt inflytande.
Såklart
över samtiden.
Att den har. Om den är så förbannat betydelselös, varför sitter det folk i Teheran och utlyser en fatwa på den här konstnären och de som befattar sig med hans konstnär? Om den är så jävla betydelselös, den är inte betydelselös. Det är det mest betydelsefulla vi har när nu då islamister och incelmänniskor ska mötas i ett stort krig som Aragorn i Sagan om ringen. De onda mot de goda. Stormtroopers mot, vad heter
det? Nej, men inte Stormtroopers, var ju Star Wars.
Var det?
Ja.
Chewbacca, vem var det? Nej, Chewbacca.
Den håriga fan där, det är Han Solo.
Den håriga fan, det är ju... Nej, det ska vi inte gå in på. Men den håriga fan, det är alltid Ösnöjen.
Ja, han är en rejäl matta. Nej, men faktiskt.
Du säger att...
Det intressanta är ju nu att nu har man ju faktiskt fått en debatt om Lars Vilks konstnärskap som ju har som är väldigt filosofisk och intressant. Och väldigt många tungviktare har nu plötsligt börjat prata om det. Kanske man kunde ha gjort tidigare när det på något vis var aktuellt med rondellhund och det här själva konstverket. Håller med om att det har fortsatt att leva, så att säga. Och det har det gjort genom den här fatvan. Hade det inte blivit någon fatva så hade folk bara slängt den där åt helvete.
Ja, fast det bästa hade ju varit att de inte hade behövt någon förbannad fatva, utan han hade fått göra sin rondellhund och de har sagt att fan vad taskigt.
Vilken fin rondellhund.
Ja, ungefär som de sa när Elisabeth Olsson gjorde sin Ecce Homo och de framställde de kristnas profet, det vill säga Jesus Kristus, vår frälsare efter Bartosz Grzelak, AIKs tränare. Den andra frälsaren som vi hoppas på, det är Jesus. Mm. När de hoppade på de kristna, de hade ju inte våldskapital att stoppa det, men de var ju förbannat kränkta.
Mm.
Det är ju precis exakt samma sak. De hoppar på en religiös tillhörighet utan någon direkt anledning för att testa hur långt vår konstnärliga och vår yttrandefrihet går. Liksom.
Ja, ja.
Och där gick gränsen. Ja. 1-0 till islamisterna.
Ja, de vann, hörru.
Faktiskt. Ganska kul också när, på tal om konstnärskap, tittar du på magasinet Babbel, förlåt mig, magasinet Babel.
Ja då, min god vän till mig som är programledare, Jessica Edin.
Det är förbannat med ett av många sevärda program på Sveriges Television.
Ja, men ska du dra ner våra siffror ytterligare nu genom att prata om ett program som ingen tittar på?
Jo, men jag tror att folk tittar på dem.
Nej, de gör inte det, Jonas. Det är bara du som tittar.
Okej. Okay. Hur som helst, ganska kul när han, Theodor Kalifatides, den här hyllade grekiska...
Alexander Paskelius pappa. Eller?
Ja, nu är det snart krig mellan Turkiet och Grekland.
Oj då.
Hur som helst, Theodor Kalifatides sitter ju där och så ska de ha ett extrainsatt Babel med anledning av din kille från Zanzibar som helt otippat råkade vinna Nobelpriset.
Ja, det var otippat.
Berätta om förläggaren som dök upp i tv, bakfull och jävla.
Ja, han var nog full helt enkelt. Hade inte en jävla bok. Jag visste inte ens vad det var för någonting.
Den första översättningen, den första upplagan av Nobelpristagarens böcker, det var ju slutsålt sedan många, många år. Så nu får de ju snabböversätta Nobelpristagaren. Och snabböversättningar, det är lika farligt som att göra coronavaccin lite för fort. Man vet inte exakt hur bra det blir i slutändan. Men man måste få fram en produkt riktigt jävla snabbt. Mm. Därför att lobbyorganisationerna sitter och tuggar i nacken som en pitbullterrier på en motorcykelfest.
Ja, intressant. Val.
Då, verkligen, otroligt intressant val. Och då ska ju alla liksom sitta och tycka till då i konsensus Sverige. Så det här avsnittet av Babel, då sitter ju Tove Schunnesson, som jag själv har sprungit på någon gång och sitter nere på vår pizza i Aspudden och dricker rödvin ibland.
Jaha.
Den här före detta vänsterpartisten som nu är på alla släppar. Krönikör i kvällstidningar och dessutom kan allt om litteratur och skriver förbannat på riktigt. Det måste jag skita i Ernst Brunner. Glöm det boktipset. Uh-huh. Här har du ett riktigt boktips. Tove Schunnessons romaner om en ung kvinnas... till korta kommanden i ett patriarkat. Läs, det är ingen som kommer läsa den boken. Det är en chef som lyssnar på det här som läser den. Hur som helst, Tove Schunnesson sitter där och en till författare. Och så ska de då sitta och tycka att det är ett bra val, ett gott val. Då säger Theodor Kalifatides, för han är grek. Mm. Han är van att säga, jag säger vad jag tycker.
Precis som
jag,
Alexander Paskelido.
Jag anpassar mig inte efter någon svensk jävla konsensus där det är risk för att det blir dålig stämning. Utan jag säger vad jag tycker. Och det är inte mer med det. Det är inte så jävla farligt att ha olika åsikter. Däremot att ha Lindskov som chef, det kan vara farligt. Han säger, det är en erbarmlig författare. Ja. Jag förstår inte någonstans varför man har valt det här priset. Mm. Och då börjar Jessica Gedin skruva på sig. Men det finns väl någonting i hans prosa att kunna uppskatta. Nej, säger Theodor Kallifatides i Babel. Ja. Det är en förbannad massa ord. Och hur kan man använda så många ord utan att säga någonting? Det är för mig helt obegripligt. Ja. Jag är ledsen Jessica, men jag måste säga, det är helt obegripligt varför Nobelakademin väljer den här författaren. Ja. Och så säger han i slutändan, i stort sett att det är en genomusel författare som har fått Nobelpriset i litteratur. Och jag satt hemma i min finsoffa, hade druckit en gin och tonic, satt i kallingarna, lana brakare, klappa på vinsten. Och så tänkte jag, vad skönt! Någon jävel som faktiskt säger någonting som går emot den breda strömmen utan att ett, riskera som Alexander Bard och bannlysas från media, eller två, får massa skit efteråt.
Hey. Som Alexander Pascalido.
Ja, exakt. Jag säger bara, han sa vad han tyckte, det var befriande att höra.
Ja, det var det.
Men det blev nog skruvat in i producentrummet. Klipp bort grekgubben, han säger vad han tycker, klipp bort honom. Här ska alla tycka lika, det är trots allt Sveriges Television. Ja. Allas lika värde, värdegrund och skit.
Ja. Oh.
Det börjar läcka luft på mig bak till Hans.
Jag ser det. Kommer ju ett jävla moln där.
Hörru, jag tog med mig en banan Hans. Mm-hmm. Kommer du ihåg när Michael Jackson hyrde Liseberg med din gamla tv-kompis Anton Glanzelius?
Ja.
Då käkar de ju... Hans apa var ju med, eller hur?
Bubbles.
Hette den Bubbles? Ja. Exakt.
Det var på den tiden som Michael Jackson låg i ett syrgastält och sen hade han apan utanför. Eller om apan var inne i tältet med Michael.
Apan hade läkardräkt och dök upp som Leif Pagrotsky på en bjudning.
Inte apan, Michael! Inte apan! Nej!
Den där imitationen av Anton Glanzelius.
Nej, det där är ingen. Det där är ju inte någon Anton Glanzelius heller.
Vem var det där då?
Nej, Glenn.
Anderssonskans Kalle, det där är ju Anton Glanzelius.
Glenn.
Okej, alla heter Glenn i Göteborg. Nu tänkte jag ta en banan och säga att du har lyssnat på ännu ett avsnitt. Ännu ett framgångsrikt avsnitt av...
Du sa ju att vi håller på att dippa. Våra lyssnarsiffror går ju spikrakt ner i källaren.
Får jag inte sitta och ljuga här ens? När ska jag då ljuga, va? Skattemyndigheterna har ju mig digitalt, jag kommer inte åt dem.
Nej.
Hör du, Petri förresten.
Ja.
Hans dotter har börjat hålla på ett annat fotbollslag än Petri.
Mm-hmm. Vilket då?
Ditt lag.
Jaha, Djurgården.
Petris dotter är tillsammans
med... Jag glömde bort vilket lag jag höll på, men det var väl efter den där jävla Älvsborgsmatch. Jag är på att slänga ut datorn genom fönstret. Jag brukar ju ta mig jämnmod när Djurgården förlorar. Jag förstår inte vad som har hänt med mig. Jag blev så uppjagad på sista tiden. Jag har varit utskälld hemma för jag har varit arg.
Det är jag som har smittat dig, Hans.
Fan.
Ta inte tag i någon pilbåge nu och rusa ner på lokala konsumtiken.
Jag känner det svider här nu när jag...
Aj, inte apan, Bubbles. Vi går ut på den, vi käkar bananer. Vi presenteras ju från och med nästa vecka av Fruktrådet, Hans.
Nej.
Helt osannolikt.
Ja, det får jag säga.
Fruktrådet går in och sponsrar den här podden som alltså heter Inaktuellt med Jonas Nilsson i studion, Hans Wiklund och, ska vi säga, jag har ju nämnt välfärdskossan, men vi har inte nämnt Bergmans påbrå. Kom igen nu, Hans.
Jo, det har vi.
Har vi?
Ja, han är släkt med Ingmar Bergman.
Nej,
ja, visst,
jävla, avgå här.
Ja, ingen riktig arbetare.
Har du satt på Liv Ullmann också, jävla snusspädde? Ja. Hans,
usch.
Vad är det som hörs? Du är rädd för kärlek och sexualitet.
Ja.
Nu tar vi en sista kaffeslurk här och så säger vi tack för att du lyssnar på våran podd. Och du som är inne och kommenterar oss på Flashback, kan någon snälla öppna en tråd som heter Inaktuellt för att folk kommenterar oss på vår gamla tråd som heter Off Limits. Off Limits, det är ju...
Alltså det är som de brände på bål i den
exakt,
gamla podden.
Det är ju gamla Alexandra Pascalido-podden. Vi vill inte ha med den att göra längre. Nej. Du som skriver om oss på Flashback, vi läser precis allting, tro mig. Skapa en tråd som heter Inaktuellt. Det kan de förbanna mig göra. Så lovar vi merch till nästa vecka.
Merch?
Merch. Mössor, hattar och tamponger.